Du lyssnar på Soningstid av Maj Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Örter och läkemedel som nämns i denna bok rekommenderas inte till utan vidare användning. Konsultera i så fall läkare eller fackkunniga. Kapitel 1. Lyster, juni 1687. Den stora vita stenkyrkan vid fjorden var behagligt sval mitt i junihettan. Människorna stod med ansiktena vända mot det solida trägolvet. Orden från predikstolen träffade dem som piskslag över de krökta ryggarna. Sockenprästen höll ett av sina mest åskdundrande tal, och det ville inte säga lite. Aldrig hade man väl upplevt en präst med en sån svavelosande röst. Aldrig hade Herrens ord förkunnats med en sån harm och dom. Det var nya tider. På gamle mågens tid, då hade man nästan glatt sig åt att se den svartklädde i predikstolen. Han hade varit en otrolig talare, levande. Den varma rösten kunde stiga och falla likt en mäktig Herrens andning, och han blåste in trygghet och lugn i ens hjärta. Han var inte nådig heller, speciellt inte mot tjuveri och kärlekslöshet. Han uppmanade dem till hårt arbete, till trofast tjänstgöring och till respekt för varandra och Gud. Och han förkunnade att Herren i sin nåd säkert skulle ha överseende med deras små snedsteg om de bara ångrade sig och inte syndade mer. I varje fall inte samma synd. Men gamle Svartemåns var borta. Säkrare kunde man inte bli på något. I det här ögonblicket låg han i sin fina kista under samma kyrkgolv som de själva stod på. Det hände att barnen ryste vid tanken på liken som vilade på det viset alldeles under dem. Det var spännande att föreställa sig den gamla kryptan, de flackande ljusen på gråa väggar, den tunga lukten som säkert måste kännas kväljande där nere. Och de vuxna pratade med varandra under sena vinterkvällar om mystiska syner vid kyrkan, om gestalten i prästkappa som aldrig fick frid. Fanns det någon som kunde gå igen, så var det Mågens. Han hade mer än Guds ord i sin makt. Han hade aldrig försökt dölja vilka skatter han hade i sina gömmor. Flera av dem hade sett honom driva ut djävulen ur en flicka i bygden, och vissa trodde också fullt och fast på historien om den förhärdade pojken som ville skrämma sockenprästen, men som själv blev jordsatt. Mågens fick själva marken att öppna sig och uppsluka den fräcke ynglingen, och man kunde fortfarande se sänkan i den mjuka backen vid det västliga hörnet av kyrkan. Och så Maria då. Den vackra, snälla prästfrun. Klok, men underlig och lite skrämmande i all sin visdom. Hon kunde läsa. Hon kunde bota sjuka. Hon hade till och med öppnat en sjukmottagning i den stora, långa byggnaden alldeles ovanför kyrkan. Ett sjukhus var det. Lika fint som något av dem som munkarna en gång i tiden drivit i Bergen. Även om rummen inte var så stora, så var de alltid varma, och aldrig stod dörren stängd för den som verkligen led. Nu stod byggnaden tom. Maria var borta. Hon hade inte varit prästens hustru trots allt. Gamle Mågens hade lurat dem, och kanske även henne. Äktenskapet hade aldrig formellt blivit dokumenterat, fördes aldrig in i kyrkböckerna. Och vittnena? Vem visste vad han använt sig av för att avleda dem? Nu var de hur som helst döda och kunde inte säga något som gjorde varken till eller från när häradshövdingen efter krav från herr Revelin och Cecilia strök Marias rättigheter från sina protokoll. Hon var bara en frilla, en sköka, som de som sockenpräst Revelin nu i målande ordalag beskrev för dem. Skrämmande så upptagen han hade blivit av köttets lusta och syndiga begär. Han stod där uppe, röd i ansiktet. Det sandfärgade håret stretade åt alla håll och de smala händerna fläktade och viftade som om han slogs mot en osynlig flugsvärm.